Funderat lite på hur man marknadsför kommuner den senaste tiden. Det har ju varit ganska speciellt att bo i Pedersöre det här senaste året. För att det känns ju som att det har varit lite mer X-Files och det har varit lite mer Twin Peaks än vad det annars har varit.
Ja.
Alltså vi har ju haft personer som har försvunnit. Nu har ju de flesta av dem hittats, men att det är väl åtminstone ännu en som är spårlöst försvunnen. Sen har vi hela det här konstiga caset med den här familjen från Pedersöre som är också spårlöst försvunnen.
Ja, alltså till och med Nico börjar ju fråga att nu är Pedersöre i Helsingin Sanomat igen. Att vad är det som pågår där uppe riktigt nu?
Ja.
Och så sa jag vet inte, ja, det har ju alltid varit som så här alla möjliga sorts människor och människor som går sin egen väg. Och förstås, det är isolerat, det är liksom stora avstånd och så här. Men att nu är det ju som att jag också börjar bli så här illa till mod, så att vad händer nu riktigt?
Ja.
Håller folk på att tappa det? Är det någonting i vattnet?
Ja, men det är intressant, alltså, för jag har ju haft sådana tankar också. Och sen så tänker man då på Vörå och hela den här kajhysterin som har varit där. Välkommen till Kajland och Bastobyn och liksom allt det där. Alltså att man på något sätt cashar in på att men det här är ett ställe som har det här.
Jag vill påminna om att Lordin Aukio ska väl byta namn tillbaka till Sampo Aukio i all tysthet när Rovaniemi stad förstod att det här höll inte i längden.
Ja, jag tycker det där är fel. Jag tycker att om man en gång har tillägnats ett torg så tycker jag att det ska vara whatever happens, så ska det vara Lordi Aukio.
Just därför ska man inte gå lättvindigt och döpa ett torg efter någon. Så på det sättet, när kommundirektören i Vörå gav Kai sockor, så kanske det var ett väl avvägt beslut ändå.
Ja, men oberoende, så jag upplever att Pedersöre skulle eventuellt ha här ett tillfälle att på något sätt casha in på det här. Att är liksom Pedersöre, är det liksom det nya Twin Peaks det? Och det känns ju som att det finns också en sån här uppsving, alltså i litteraturen, alltså på något sätt det här Nordic weird, och alltså att det finns liksom det här skandinaviska, att det är sådär att det är lite mer okej att vara lite konstig här, och att kanske det här skulle kunna vara det som Pedersöre på något sätt tar fasta på.
Tänk om någon skulle skriva en roman om Pedersöre och det här mystiska ute i skogen som gör att folk försvinner och så här. Det borde någon skriva en roman om.
Ja,
det skulle också kunna göras till teater, den romanen. Ja, det skulle bli en spännande teaterpjäs.
Och det är intressant, Kaj, att du tar upp det, för att jag landar ju på något sätt i samma slutsats. Alltså jag ser ju att det som Pedersöre behöver är ju en egen kryptid. Alltså ett fantastiskt väsen.
Jag menar, vad skulle vi kunna kalla det här väsendet då?
Vet du vad?
Slagkraftigt.
Jag har funderat väldigt mycket på det här och jag gillar ju Ramt. Jag har alltid gillat på något sätt det här konceptet med en ond ande som är på något sätt abstrakt. Men problemet är att Ramt är för abstrakt. Alltså det finns inte något sån här enhetligt yttre kännetecken på Ramt. Det finns ingen, det är liksom jättesvårt att få spår av Ramt. Man kan inte liksom hitta Ramt bajs bakom någon lada och sådär. Och det är ju det vi skulle behöva. Alltså vi skulle behöva ha ett Pedersöre-väsen som är mer i stil med Loch Ness. Alltså så att vi kan göra som Skottland och casha in på den här konstighetsturismen. Att kom till Pedersöre och kanske försvinn eller träffa. För att det är ju just det. Alltså att vi skulle behöva ett monster, tror jag. Alltså någonting som är mer djuriskt. Alltså någonting som passar ihop med de här skogarna och det här djurlivet som redan finns här. Och ja, där är liksom Ramte är liksom ett spöke. Och det är inte lika säljbart det. Alltså vi behöver ha en egen Bigfoot i Pedersöre, tror jag.
Okej, jag förstår. Du vill ha någonting mera, något som eventuellt kan fastna på en suddig bild.
Ja, exakt. Vi behöver ha liksom fotspår av det här.
Ja.
Alltså någon, en dinosaurie eller just någon form av yeti, sasquatch. Alltså jag tror att det är mer mot det hållet vi skulle behöva.
No, alltså björnen är ju som så här använd och den är ju så på något vis urfinsk och som inte alls på det sättet spännande, fast det finns björnar också i Pedersöre.
Mm.
Vargen, ja, men varulvar, men det är så använd.
Jag vill ha intervjun med den här gamla gubben som säger att ja, jag var vittigt på morgonen och så såg jag här kom en björn. Men han såg nog så rädd ut av det björn och han for som ett brunigt streck. Och vad var det som skrämd? Björn. Alltså att det finns någonting som är farligare än vargen och björnen.
Ja, men just det. Men jag försöker som tänka vad det skulle kunna lanseras som då. Att, om de stora rovdjuren ändå används, men används järven till exempel. Så skulle man kunna göra någon sån här kryptid järv? Eller
ja,
någonting?
Alltså som någon form av en liksom en chupacabra, att det är som ett så här litet monster som suger blod.
Då järven är väl så här, den klöser och river och är väl helt hänsynslös och får så här blodslust.
Men någonting som har, alltså det skulle gärna få vara någonting lurvigt så att man kan sälja mjukisdjur av det här monstret. Och det behöver vara någonting som kan liksom lämna spår efter sig så att man kan just liksom hitta det, man kan ha så här guidade rundturer och besöka de här platserna där det här djuret har påträffats. Alltså det finns otrolig potential i den här idén.
Ja, ja, alltså hela, alltså SS-skogarna är ju mytologiska i sig. Det finns ju ett skogsområde som heter Skrattlas. Och bara namnet som skapar ju obehag igen. Alltså man är där ensam i skogen och så hör man skratt eller fnitter eller någonting.
Mm.
Och sen är man inte ensam. Och så minns jag Forsjannis stuggo finns också i SS-skogarna. Alltså Forsjanni då som har byggt en stuga någonstans och den är långt ute i ödemarken. Och det är ju väldigt Black Lodge, alltså Twin Peaks. Över det också.
Jag har ju alltid gillat alltså det här Mothman, alltså den här malmannen, alltså på något sätt att det är som ett övernaturligt väsen men som också signalerar alltså på något sätt att det är som ett omen inför någonting annat hemskt som ska komma.
Mm, ja, det borde skrivas en roman om allt det här. Det skulle kunna heta något sånt här, jag vet inte, något mörkt på andra sidan. Alltså, någon borde fan ta och göra det här. Boen, Bormo, Bo. Du har ju inte tackat mig någonsin för alla de oräkneliga timmar i tonåren då jag bad för dig, Ted. Det har ju gått väldigt bra ändå för dig. Du har bra jobb och fint hus och familj och allting. Du är frisk också.
Var det timmar faktiskt?
Alltså dagligen bad jag ju för alla mina vänner och för dig. Och det här var ju som en rutin jag hade. Helt så här osjälviskt att jag bara ville dig väl. Och jag bad att universums skapare då skulle se till att det går så bra som möjligt för dig.
Mm.
Och det hade ju gjort.
Mm. Jag tror ju nog att även om du inte skulle ha bett för mig i tonåren, så jag tror ju inte att det kanske skulle vara så väldigt annorlunda mitt liv.
Men i alla fall så är du inte då arg för att jag bad för dig i tonåren, eller?
Nej, jag visste ju inte att du bad för mig. Det var ju inte någonting som du sa. Jag tror ju att om du skulle ha sagt det åt mig så tror jag nog att jag skulle ha sagt att jag helst skulle vilja att du inte gör det.
Okej, okay, nej men okej. Okay. Varför skulle du ha reagerat så, tror du?
För att jag tycker att det finns en sorts inbyggd så här att man tycker synd om någon som man ber för och att man på något sätt sätter sig över den där personen. Alltså på något sätt som att man ber för att någon har det sämre ställt.
Ja, men om du skulle ha vetat att jag bad ju för mig själv och för alla människor.
Ja.
Jag bad för alla som jag brydde mig om.
Ja. Nej, men det är nog bara så där att jag ogärna skulle vilja det. Om man är lite inne på det här liksom kryptidtanken också, så tänker jag ju så där att inte vill man ju heller att, jag menar, att om du skulle ha bett åt Satan om mig istället för Gud, liksom så där att den onda herren, att kan du se till att det går så bra som möjligt för Ted Forsström, så då skulle man ju som utgå från att att det kanske, jo, det kanske börjar gå bra för mig, men att det liksom går dåligt för någon annan. Alltså inte skulle jag ju heller vilja att du ska involvera mitt namn i såna makter. Och jag tycker att det ser inte liksom alla övernaturliga väsen, så ska man inte liksom ta in någon utan tillstånd, tänker jag.
Bra, det där köper jag. Det där var ett bättre argument än någonting som presenterades i den här dokumentären som jag skulle vilja prata om. Som var intressant nog, alltså det har kommit en dokumentär på arenan som handlar om väckelsen i Jakobstads gymnasium i början av 2000-talet. Och det här är någonting som jag minns väldigt väl när det hände. Jag var ju själv religiös, jag gick inte i Jakobstads gymnasium, men liknande saker hände ju i vårt gymnasium vid samma tid och också tidigare.
Ja.
Och det här är ju en tid som jag har bearbetat mycket och som jag har tvingats på något vis försona mig med möda, måste man väl säga. Så jag såg väldigt mycket fram emot att lyssna på den här dokumentären när jag hörde att den kom. Det är alltså Anna-Sofia Nylund som gick i Jakobstads gymnasium då vid den här tiden, som enligt det hon själv säger då vill försöka förstå vad det var som hände. Och så intervjuar hon människor från skolan. Och den går alltså nu att lyssna på. Heter den Väckelsen som skakade Jakobstad? Vad heter det?
Väckelsen som skakade Jakobstads gymnasium.
Just det. Du har också lyssnat på den.
Ja, nej, men det kändes ju som att eftersom... Ja, nej, men som du sa, alltså vi var ju där när det här hände. Vi gick ju i Pedersöre gymnasium, men att det känns som att vi var ju kanske några år före Jakobstad när det kom till Väckelsen.
Det är ju alltså en sån här norsk... skolevangelisationsorganisation som kallade sig för Ny Generation, som då kom till Jakobstads gymnasium, och det aktiverade en grupp med ungdomar som började ordna en massa program, och det som väl då blev det här som nådde över nyhetströskeln var när de upprättade listor över alla skolans elever och lärare. Och så bad de för allihopa. De hade på något vis systematiserat det då, att alla fick ett visst antal människor att be för. Och så bad de för allihopa, oberoende om man ville det eller inte. Och det var ju det här då som väckte mycket ont blod då. Att många reagerar så som du gjorde.
Ja, men det var ju på något sätt det som jag tyckte var mest intressant med den här dokumentären. Var ju alltså hur de människorna som var med då. Hade svårt än idag att se att det var någonting fel med det här. Alltså det var väl den här ena killen som alltså fick frågan, alltså skulle du ha gjort någonting annorlunda? Och första svaret var nej, inte egentligen, och sen en så här liten utbrodering. Men att på något sätt att det saknades alltså perspektiv till att ja, men kanske alla inte ville det. Alltså att man såg det bara som någonting positivt, och det är väldigt spännande, tycker jag, att vara så trångsynt.
Men jag tror att det där är ju något som säkert många som var med i rörelsen då förstår idag. Men hur är det med dig? Ser du idag då att det där att be för någon annan, att det kanske inte är i första hand någonting så här överlägset beteende, utan att det är faktiskt ett uttryck för omsorg och kärlek liksom?
Nej, jag tycker att det funkar som omsorg och kärlek när det handlar om sympati. När det handlar om att om en person kommer fram och säger att kan du snälla be för mig, jag har det så kämpigt. Då förstår jag. Men att man på något sätt sätter sig över en person automatiskt när man utgår från att den här människan behöver säkert att jag ber för mig. Alltså sådär att man tänker sådär att ja, men, oj oj, han är ju nog så ful. Jag ska nog be att han blir snyggare. Alltså att det på något sätt handlar ju om att man ber om någonting kämpigt som man utgår från att den där människan inte klarar av själv att hantera. Det är så mycket som är tokigt med det, tycker jag.
Det som jag framförallt reagerar på när jag hör på den här dokumentären är att det här, mitt minne av det hela är att det här var en stor händelse, en stor skandal. Men då när det riktigt i detalj räknas upp vad det var som hände i skolan, så här 20 år senare så låter det väldigt futtigt. Alltså att det som de här kristna ungdomarna då gjorde bland annat var att de delade ut bullar där det fanns bibelord på flaggor som var liksom instuckna i själva bullen, så att man fick en bulle och så fick man också läsa ett bibelord. Och sen hölls det ju morgonsamlingar och så, och sen var det då de här bönelistorna. Men något mer skandalöst än så var det liksom inte. Och det är det som jag tycker den här dokumentären då inte riktigt alltså den nuddar nog vid det hela, men jag tycker inte att den går rakt in på det här att de som väl tog mest illa vid sig av de här händelserna var väl de som var med i rörelsen. Dokumentären tar upp det på det sättet att de har försökt få tag i de här människorna för att få intervjua, men att ingen vill vara med för att många upplever att det är för jobbigt ännu att prata om.
Ja, det säger ju en del. Alltså att om man var med om någonting och att man inte alls vill diskutera det, så nu finns ju någon form av skam då, kanske som den största känslan som gör att man vill ta avstånd från det.
Ja, och jag började läsa lite vidare och hittade sådana här arkivklipp som Ulle har från nyhetsinslag som gjordes vid den där tiden. Och där är ju de här ungdomarna då på bild och de pratar om det med sina egna ansikten i den åldern. Och jag tänker när jag ser det här, jag som har så svårt att se på mig själv från när jag är ung liksom på video och så, att hur jobbigt det måste vara för dem där att se det där idag. Och hur det ju faktiskt är de här som var med i den här rörelsen som är, alltså nu vet jag ju inte förstås alla historier här, men jag utgår från att de har haft det värsta av allihopa. Och här så gör inte heller dokumentären riktigt någon ansats i att ställa någon till svars. Och jag menar inte att det nu är dokumentärens uppgift heller. Men man pratar inte ens med någon av de här kristna ledarna, de här vuxna då. Alltså dels de som har grundat hela rörelsen, ny generation. Men också de här många ungdomsledarna i nejden, i trakten. Som ju spädde på allt det här och som hejar på när sånt här hände. De har en intervju med Göran Åstrand och han var ju en sån här förnuftets röst i det hela. Han är ju nu för tiden vår biskop och är ju fortfarande en väldigt balanserad människa när det handlar om att se olika perspektiv och att försöka förstå varandra och så här. Men det var ju många som inte var som han, som ju drev på och elda. Mm. Och de skulle jag ju vilja höra hur de ser på det hela idag. Och också skolan, alltså varför skolan inte stoppar det här? Eller varför skolan bara lät det hända?
Ja, men jag har ju funderat på det där också. Jag har ju liksom vid flera tillfällen märkt att jag har en sån här inneboende utmaning, ska vi säga, ibland när det kommer till auktoritet. Och det är ganska riktat mot lärarrollen, har jag märkt flera gånger. Och jag tror att det där spelar lite roll i det också. Alltså att, för att jag minns att när jag satt där i gymnasiet, Och det var då liksom klasskamrater som höll morgonsamling och bad alla som är frälsta att stiga upp. Och alltså på något sätt att det fanns ingen vuxen som var så där att hej, ska vi sakta i backarna lite här nu och ska vi prata om något annat. Och på något sätt att man bara stod där och var som att det är väl bra det där. Alltså på något sätt att ingen stoppade. Och det där så orsakar liksom en väldigt stor besvikelse hos mig, att man på något sätt, de här lärarna som ska vara de här trygga som ser till att skolan är en skyddad miljö som är liksom fredad från allt sånt där, och ingen gjorde någonting. Så jag tror att det på något sätt kommer därifrån också för mig.
Alla som är frälsta ska stiga upp. Jag minns det där också. Jag steg ju upp, ja. Var det du och några satanister från Katanöje som inte steg upp?
Ja. Det var jag och några personer i svarta ledarrockar som inte steg upp. Och det var kändes ju som någon form av sån här Hunger Games moment. Alltså på något sätt ska vi liksom kastas i lejongropen nu då vi som inte stiger upp. Och så minns jag att jag bara satt med armarna i kors och bara liksom stirra på han som höll morgonsamlingen. Och på något sätt försökte med min blick uttrycka att stopp, sluta, fattar du inte vad du gör? Men att där stod lärarna och bara såg på.
De intervjuar ju här i den här dokumentären en modersmålslärare som ju nog är mycket kritisk så här i efterhand.
Mm.
20 år senare.
Det är jättebra att vara kritisk 20 år senare. Men att det borde ha varit någon som skulle ha varit där och då.
Men jag identifierar ju mig starkt ändå med de här som var med i rörelsen. Eftersom jag själv var inte med i just den rörelsen, men i helt liknande kretsar i nästan samma tid och i grannkommunen. Då när man är i det här ruset och man har den här gemenskapen och man är övertygad, man är ung, energisk och man är fullt övertygad om att man gör det rätta. Det är ju en fantastisk känsla och en väldigt så här aktiverande känsla. Men sen då, bara en mycket kort tid senare, så kom ju för mig den här dippen, alltså ungdomstiden, den här speciella gemenskapen som man har innan man har körkort, innan man är myndig, medan man bor hemma, medan man är på något vis låst till sin, till sitt schack. När den tar slut, när folk sprids för vinden, när man måste börja hitta sitt eget liv. Och sen börjar man tvivla och sen så lär man sig mer om livet och man mognar och hjärnan är ju inte färdig innan man är 25 och så vidare. När den här identiteten krossas, så det är en av de större kriser, tror jag, som en ung människa kan hamna i.
Ja, det blir på något sätt extra sorgligt också, för att jag tror att det är väldigt många som på något sätt attraheras av den där gemenskapen, och sådana som kanske redan är lite extra sårbara, som kanske har ett större behov av att passa in och att hitta någonting större och att umgås liksom på ett intimare sätt. Och det är ju sådana som på något sätt sen lämnas vind för våg när det där sen tar slut. Religion är väl helt bra, men det borde vara förbjudet för minderåriga.
Ja, det gäller många saker. Internet också. Och vet inte, elskåtrar.
Jag tror jag är inne nu på rätt kryptid. Skulle det inte kunna vara någon form av varelse som på något sätt skapar en sån här liksom väckelse-religion? Alltså det finns ju parasiter som på något sätt kan få liksom värdkroppen att bete sig på ett sätt som är konstigt för den här världen, men som är gynnsamt för den här parasiten. Så kan det inte vara någon form av liksom Bigfoot-Jesus som på något sätt skapar en sån här känsla av att nej, men här frodas det frikyrkor, för att det är en gynnsam miljön för den här kryptiden, alltså att det finns mycket religiositet runt den, att kanske den är liksom näring, att den liksom den suger i sig den här tron, och att det här skulle vara orsaken till varför det just i Pedersöre-trakten har funnits liksom så många exempel på såna här starka väckelser, för att det går liksom från generation till generation, att den är lite sådär som den här clownen i It, alltså att sen sover den x antal år när den är liksom mätt på tro, och sen kommer den upp tillbaks och så börjar den få till frikyrkorna i Vasa, som det också finns en bra dokumentär om, Fredag i frikyrkan på Arenan, som man kan lyssna på. Alltså att någon form av kryptid som på något sätt skapar ett speciellt beteende hos människan. Är det inte? Ska inte vara spännande?
No, ja, om inte skulle vara för att religiositet är ju ett av människans uttryck för sin mänsklighet. Alltså det är ju något som finns över hela världen och som finns i oss allihopa. Så att det är ju som inte att det är ett nytt beteende eller som att jag vet inte.
Nej, men det är de här varelserna som gör att det är liksom, det är härifrån som religionen har uppstått i så här vissa sådana här primala samhällen då för länge sedan. Men sen så har människan då liksom fortsatt med den här religionen på egen hand, men att det är de här varelserna som på något sätt skapar att liksom de första grottmänniskorna börjar tro på någonting.
Men så att det är den här varelsen som skapar Vatikanstaten, eller alltså det blir ju det i förlängningen, alltså om alla religiösa uttryck är på något vis ett uttryck för en parasits påverkan på vårt medvetande.
Ja, men kanske det kan vara någon så här moderjordaspekt i det också, att det som är mer en sån här liksom en druidisk primal varelse som på något sätt att när naturen är som får vara i fred, så då är det liksom en bra sak. Då är det liksom den här parasitiska religionen som bara är positiv och bara skapar en sån här känsla av samhälle. Men att det är på något sätt den här människans civilisation och sätt att hantera hur vi jobbar och hur vi bor och jäkten och hasten. Så det är det som har på något sätt korrumperat den här religiösa aspekten i det.
Nej, som förlagsredaktör får jag nog säga att tyvärr har vi en trum i
men
vår
fuck
utgivning.
Fuck you, förlagsredaktör! Nu aktiverade den här auktoritära motståndet som jag har här. Jag tror nog det finns någonting i det här. Alltså en liten Bigfoot med en sån här rippig kåpa på sig och ett blåsrör. Och så kan den sådär skjuta iväg en pil som gör att man blir frälst.
Men det måste jag ju fråga nu då ändå, om vi ska vara ärliga då. Så allt det här som nu händer i Pedersöre, alltså, upplever du det som skrämmande på plats? Och vad är det som med Lo och så här? Jag menar, om när jag var liten så skulle med människor ha börjat försvinna spårlöst i min hemkommun, så skulle jag nog ha blivit som kärrad av det. Och just när man har en livlig fantasi som ju barn har också, så skulle jag säkert ha varit så här. Jag kanske inte skulle våga gå ensam hem genom mörkret och så vidare. Men finns det någon sån här oro liksom i skolorna och sånt här där nu?
Nå, inte ännu, men jag kan ju i natt när jag ska natta Lo, så kan jag ju viska åt honom långsamt att nu ska jag berätta historien om Sankta Sasquatch.
Jag var ju också med i den så kallade bullaligan som stod på gågatan i Jakobstad och delade ut bullar på helgkvällarna till folk som var ute och festa. Och om man ville, inte så här att det var nödvändigt för att få en bulle, men att det fanns också möjlighet att prata då om Jesus där vi stod.
Det förstår jag aldrig, att varför var det liksom vanlig bulla? Alltså varför hade ni inte liksom gjort kors av degen? Så att ni ska kunna dela ut alltså ätbara kors med små Jesus Kristus på kanske av russin.
Att de här, att vi som 16-åringar skulle ha suttit och måla Jesus på alla bollar.
Nej, men alltså två deg så här längder på varandra, så har man ett kors.
Vi bakar ju de här själva och vi stod ju där i kylan och delade ut det. Räckte inte nybakta bollar.
Vet du vad, jag skulle kanske vara kristen idag om jag skulle ha fått ett kors man kan äta upp.
Jag minns det här och hur man angeläget stod där och frös och huttrade, och så var det spännande. Man var ju så liten och så såg man de här fulla människorna då som raglade omkring där och så kände man omsorg och förtvivlan för dem.
Mm. Men kom det då från att ni tyckte synd om dem?
Alltså att vi ville hjälpa dem kom det från. Alltså att vi ville att de skulle få den här fina upplevelsen av att vara frälst som vi hade.
Mm.
Och när man är frälst så behöver man inte vara full för att må bra och så här. Jag visste ju naturligtvis inte så mycket om vad det betyder att må bra i längden och på hur många olika sätt man kan må bra och vad livet kräver av en överhuvudtaget. Jag var 16 år, herregud. Men jag minns också, det var en som hade med sig alltså 100 marks sedlar som han gav till folk.
Mm-hmm.
Och folk blev ju överraskade och många liksom trodde ju att det var något liksom lurt med det hela förstås. En del tog ju nog de här sedlarna. Alltså han ville bara visa att jag tycker så mycket om det, så här får du 100 mark och sånt här. Så minns jag också de här som också omnämns i den här dokumentären, som alltså var väldigt närsynta och som slutade använda glasögon för att de tänkte att det var då ett sätt att visa att man litar på Gud och så. Jag vill kanske bara landa dels i hur svårt det är att vara ung och att leta efter sanning och sig själv, hur sårbar man är, att de vuxna som har ansvar för sådana ungdomar har ett otroligt ansvar, och om de missbrukar det ansvaret borde de skämmas ögonen ur sig. Och sen också så vill jag återgå till det här kryptid-tanken, för att jag tänker de här bollarna vi delar ut, där finns det ju någonting. Alltså en sorts varelse då som influerar folk att fara och liksom dela ut bollar till folk. Ja. Är det då att de här bollarna innehåller någon sorts sporer?
Ja, nej men alltså exakt. Jag tror ju att, alltså att om man återgår till den här förskräckliga snömannen Lucia, figuren, alltså så har den ju då liksom satt in någon form av parasit då i de här religiösa ungdomarna, och sen bullan som de delar ut är väl egentligen alltså getisperma eller någonting, alltså att någonting som på något sätt gör att det sprids ännu mer om folk äter det där.
Getisperma, sa vi i den här podden 2025.
Ja, det har vi inte sagt. Det ordet.
Nej,
har vi inte sagt.
Nej, det är ett nytt ord.
Det har du helt rätt i, men alltså någon form av, alltså att det sprids på det där sättet.
Det är ju alltså nu när man har en trädgård och man som ser med det här, alltså pollinering och sånt, hur avancerade system som naturen ändå har. Och hur mycket,
exakt, och där, där tycker jag liksom att Sasquatch-rom är inte liksom, det är inte alls för långt tänkt.
Som delas ut av tonåringar på gågator till folk som är berusade för att kanske om de får den här med alkohol i kroppen så då är det en extra potent effekt.
Exakt.
Kom till Pedersöri.